Podplay.
Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen helt gratis på plattformen Podplay. Texas, oktober 2012. 17-åriga Jake Evans sitter ensam i sitt rum. Men han är inte ensam i sina tankar. De har förföljt honom i veckor. En skrämmande återkommande idé. Att döda sin familj. Jake har sett Rob Zombies remake av Halloween flera gånger. Han är fascinerad av den unge Michael Myers. Hur lätt han mördar sin familj. Hur oberörd han verkar. Jake börjar undra. Skulle han själv kunna göra samma sak? Skulle han känna samma eufori? Men när han till slut står där, efter att ha avlossat flera skott, känner han ingen triumf. Ingen befrielse. Bara en iskall insikt. Han är inte Michael Myers. Han är bara en kille som just har begått en ofattbar handling. En handling han genast ångrar. Du lyssnar på Jakten på mördaren. Med mig, Saga Springhorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens poddavsnitt. I den välmående förorten Aledo, strax utanför Fort Worth i Texas, levde familjen Evans, vad som på ytan framstod som det perfekta amerikanska medelklasslivet. Villan på den tysta gatan, med sin välskötta trädgård och generösa veranda, var ett typexempel på förverkligad amerikansk dröm. Familjen bestod av fadern, en framgångsrik datorkonsult vars arbete ofta tog honom på affärsresor runt om i landet. Och modern Jamie Evans, 48 år. En älskad och respekterad matematiklärare vid den lokala high school. I hemmet fanns också deras fyra barn. Den tysta och tillbakadragna Jake, 17 år. Och hans livliga lilla syster, Mallory, 15. Utöver de stora systrarna Emily och Audrey. Jamie Evans var känd i lokalsamhället som mer än bara en lärare. Hon var den sortens pedagog som engagerade sig djupt i sina elevers framgång. Som stannade kvar efter skoldagens slut för att ge extra hjälp. Och som alltid hade ett uppmuntrande ord till hands. Kollegor beskrev henne som en naturlig mentor. Någon som kunde få även de mest matematikrädda eleverna att känna sig bekväma med siffror och formler. Mallory Evans, den yngre systern, gick i sina föräldrars fotspår när det gällde social kompetens och engagemang. Hon var aktiv i skolans elevråd, spelade i volleybolllaget och var känd för sitt smittsamma leende. I stark kontrast till sin utåtriktade syster stod Jake Evans. Redan från tidig ålder hade han utmärkt sig genom sin tillbakadragenhet. Inte på ett sätt som väckte oro. Han var varken aggressiv eller uppenbart deprimerad. Men han föredrog ensamheten framför socialt umgänge. Hans lärare beskrev honom senare som en genomsnittlig elev som sällan stack ut vare sig positivt eller negativt. Han gjorde sina uppgifter, men deltog sällan aktivt i klassrumsdiskussioner. År 2010 stod det klart att Jake och Mallory skulle bli hemskolade istället för att gå till skolan. Deras mamma Jamie skulle nu sköta hemskolningen. Familjens grannar skulle senare berätta för utredare och media om en familj som verkade ha allt i ordning. De beskrev fredagskvällar när familjen tillsammans lastade in väskor i bilen för helgresor. Söndagsmorgnar när de såg dem gå till kyrkan tillsammans. Och vardagskvällar när lamporna lyste inbjudande i familjens kök, där de ofta såg samtala kring middagsbordet. Men bakom den välpolerade fasaden av perfektion fanns tecken som i efterhand kanske borde ha uppmärksammats. Jake hade börjat dra sig undan allt mer. Han tillbringade allt mer tid ensam på sitt rum, ofta upptagen med att titta på filmer eller surfa på internet. Hans mor, Jamie, hade börjat oroa sig för honom. Hon hade noterat hans ökade isolering och försökte på olika sätt nå fram till honom. Hon föreslog familjeaktiviteter och försökte engagera honom i samtal om hans framtidsplaner. Men Jake fortsatte att dra sig undan. Under 2012 hade familjen Evans hem i Parker County blivit betydligt tystare. Av alla syskon var det nu bara 15-åriga Mallory och 17-åriga Jake som bodde kvar hemma. Under sensommaren och början av hösten 2012 började subtila men oroande förändringar märkas i Jakes beteende. Rob Zombies nyinspelning av skräckfilmsklassikern Halloween från 2007 blev centrum för Jakes besatthet. Det som började som ett vanligt filmtittande utvecklades snart till något mörkare. Jake började se filmen om och om igen, ibland flera gånger under samma vecka. I filmen mördar den 10-årige Michael brutalt sin familj på Halloweenkvällen. Ett dåd som leder till 15 års inspärrning på mentalsjukhus. Efter sin rymning återvänder han till sin hemstad, driven av en besatthet att hitta sin bortadopterade lilla syster. Alla som kommer i hans väg dör. I Jakes sinne hade en mörk besatthet börjat gro. Tankar på att döda hade tagit över hans medvetande. En fixering som gradvis blev allt starkare. Inledningsvis blev filmen en tillfredsställelse för honom. Han kunde fantisera om att han själv utförde handlingarna som huvudkaraktären. Men efter att ha sett filmen om och om igen räckte det inte längre. Jake ville ta steget från fantasi till handling. Han ville döda. Torsdagen den 3 oktober 2012 inleddes som en till synes normal dag i familjen Evans liv. Jake hade ett läkarbesök inbokat på morgonen, och efter läkarbesöket åt han lunch i stan tillsammans med sin mamma Jamie och syster Mallory. Väl hemma gick Jake till sitt rum och satte på skräckfilmen Halloween för tredje gången den veckan. När filmen var slut placerade han DVD-skivan i sitt fodral och slängde den i soptunnan. Eftermiddagen fortsatte med vardagliga aktiviteter. Jake gick ut och spelade golf. Vid 4-tiden på eftermiddagen satt han i sitt rum och tittade på Family Guy när Mallory knackade på hans dörr. Hon undrade om han ville se på film tillsammans. I det ögonblicket började Jake tänka tillbaka på en incident från tidigare under dagen. Han och Mallory hade hamnat i en häftig diskussion efter att hon gjort rasistiska uttalanden om en svart man som klippte gräs i området. Jake hade försökt förklara för henne varför sådana kommentarer var fel, men upplevde att han inte nådde fram. Minnet av denna konflikt väckte hans ilska på nytt. Tanken på att se film med sin syster var nu otänkbar. När Mallory, efter att ha blivit avvisad, gick tillbaka till sitt rum, fattade Jake ett beslut. Han reste sig upp och gick till föräldrarnas sovrum, där han visste att en hopfällbar kniv förvarades. Med kniven i fickan återvänder han till övervåningen. Medan han vandrar fram och tillbaka i huset börjar han tvivla på sitt val av vapen. Tanken på smärtan en kniv skulle orsaka får honom att vackla i sitt beslut. Trots åren av upplevda kränkningar från systern, trots alla sårande ord, inser han att han inte kan genomföra dådet på det här sättet. Under 90 minuter vandrar Jake genom huset fram och tillbaka. Hans tankar kretsar kring det han planerar. Men han brottas med insikten om att detta är sista gången han kommer att se sin mor och syster i livet. Han vet att hans far är säker i Washington DC, hundratals mil bort. I huset finns bara han själv, hans mor Jamie och Mallory. Men det här är bara början. I hans huvud har en omfattande plan tagit form. Efter att ha dödat sin mor och syster ska han gå över till morföräldrarnas hus i grannskapet. Där ska han ta livet av dem och sin syster Emily. Dagen därpå, när systern Audrey kommer hem från college för att hälsa på, ska även hon möta samma öde. Ja, Jake har burit på de här tankarna under en längre tid. Han har funderat, övervägt och i hemlighet planerat sina nästa steg. Nu känner han att tiden är inne. Tidigare stal han en revolver 22-kalibrigt gevär från sin farfar och gömde den i sitt rum. Och som ni vet, den här dagen är han initialt inställd på att använda en kniv. Men insikten slår honom att han inte klarar av att orsaka den typen av fysiskt lidande mot sin mamma och syster. Ja, strax efter klockan 3 på eftermiddagen tar han fram revolven som han har gömt i sitt rum och laddar den. Vi går vidare. Klockan har precis passerat 3 på eftermiddagen, den 6 oktober 2012, när Jake med den laddade 22-kalibriga revolven i hand går mot sin syster Mallorys rum på övervåningen. Utanför dörren stannar han och ett obehagligt lugn sprider sig genom hans kropp. Han ställer sig strategiskt vid sidan av dörren där han vet att han kommer att vara osynlig för den som öppnar. Han knackar på och med behärskad röst säger han att deras mamma vill att Mallory ska komma ner. När Mallory öppnar dörren möts hon av en syn som i hennes värld är så absurd att hon inte förstår allvaret. Där står Jake med ett vapen riktat mot henne. I Mallorys ögon är det inget annat än ett av Jakes många skämt. Skrattet bubblar upp i hennes bröst när hon börjar gå mot trappan. Men när hon bara har hunnit ta några steg slår verkligheten ner som ett dundrande åskmoln. Ett skott ekar genom huset, hårt och skarpt. Smärtan exploderar i hennes kropp. Hon har blivit träffad i ryggen. Innan hon ens hinner förstå vad som har hänt hör hon det andra skottet. Det träffar henne i huvudet. Öronbedövad tystnad följer i skottens spår. Mallorys kropp faller livlös mot golvet. Jake, nu fullständigt fokuserad och utan tvekan, går ner för trappan. Revolven är fortfarande i hans hand. Han rör sig mot bottenvåningen. Han vet exakt var han ska gå. Hans mor, Jamie Evans, sitter i sitt hemmakontor, fullständigt ovetande om att hennes dotter just blivit mördad och att hennes egen son nu närmar sig med döden i sin hand. När han når fram till dörren tvekar han inte. Han höjer revolven, riktar den mot sin mamma och avfyrar 3 skott. Jamie kollapsar på golvet. Det som skulle vara Jake Evans triumf, hans moment av makt och kontroll, förvandlas till något helt annat. I sina fantasier hade han alltid sett sig själv som en kall, metodisk mördare. Inspirerad av filmen Halloween hade han beundrat Michael Myers för hans känslomässiga avstånd och kontroll. Han hade sett sig själv agera med samma lugna, samma oberörda fasad. Men verkligheten är inte så enkel. Skotten ekar i hans öron, men de för inte med sig den eufori som han förväntat sig. Istället drar han in i en spiral av panik. Hans hjärta slår våldsamt, hans andning är häftig och hans ögon stirrar tomt på det han just gjort. Han trodde att han skulle känna sig överlägsen, men istället känner han sig tom och panikslagen. Det här var inte som han föreställt sig. Det här var mycket, mycket värre. Efter att ha skjutit både sin syster och mor grips han av panik. Han springer upp till sitt rum där han brister ut i högljudda skrik om att han är förstörd och att han har dödat sin mamma och syster. Men mitt i det känslomässiga kaoset hör han något. Ett ljud som bryter igenom hans panik. Ett ljud som får honom att stanna upp. Det är ett svagt ljud. Ett livstecken. Mallory lever. Förtvivlat rusar han bort till sängen där han tömmer patronhylsorna på en hög. Han börjar ladda om revolven. Medan han gör detta ropar han upprepade gånger, citat,
Jag är ledsen,
slutcitat. När revolven är omladdad tvekar han för ett ögonblick innan han rusar tillbaka ner för trappan. Han lyfter vapnet igen och trycker av ett sista skott mot sin syster. Men han har inte slutfört sitt uppdrag än. Han vet att han måste säkerställa att hans mor verkligen är död. När han återvänder till hennes kropp lutar han sig över den och avfyrar ett sista skott mot hennes huvud. Verkligheten har nu fullständigt krossat hans filminspirerade tankar. Planerna på att fortsätta till morföräldrarnas hus och senare mörda sin syster Audrey överges helt. Istället gör han något som visar hur fullständigt hans illusion har raserats. Han ringer till larmcentralen.
Det är konstigt,
säger han till operatören.
Jag var inte ens riktigt arg på dem. Det bara hände. Jag har typ planerat att döda dem ett tag. Jag ville inte att de skulle känna någon smärta. Det var därför jag använde en pistol. Men det var som att allt gick fel,
förklarar han. När operatören försöker förstå hans motiv ger Jake förvirrade förklaringar.
Jag antar att det här är riktigt egoistiskt att säga, men för mig kände jag att de bara kvävde mig på ett sätt.
Jake fortsätter att berätta för operatören.
Bara för att låta dig veta. Jag hatar känslan av att döda någon. Jag kommer att bli rörd. Jag är verkligen orolig för mardrömmar och sånt. Finns det någon typ av mediciner för sånt och sånt? Jag menar inte att låta som en tönt eller något, men det här är... Wow, jag har aldrig gjort något våldsamt i hela mitt liv.
Samtalet avslutas när polisen anländer till platsen. Jake står utanför huset med händerna i luften, redo att överlämna sig. Under de inledande förhören fortsätter Jake att uppvisa samma märkliga lugn som han visat under larmsamtalet. Utredarna beskrev senare hur ovanligt det var att möta en så ung misstänkt som var så metodisk i sina beskrivningar av ett sånt fruktansvärt brott. Jake berättade utan omsvep om sina handlingar, men han hade svårt att förklara motivet. Han nämnde filmen Halloween som han nyligen sett och beskrev hur den hade påverkat hans tankemönster, Han pratade om en växande känsla av overklighet och främlingskap under veckorna före dådet. Särskilt förbryllande för utredarna var Jakes till synes motsägelsefulla känslor kring sina handlingar. Å ena sidan uttryckte han ånger och sa att han älskade sin mor och syster. Å andra sidan beskrev han händelserna med en känslomässig distans som förvånade både förhörsledare och psykiatriker. Efter gripandet bedömde domaren att Jake Evans mentala tillstånd var för instabilt för att han skulle kunna genomgå en rättegång. Han placerades därför på ett mentalsjukhus för psykiatrisk vård och utvärdering. Hans borgen sattes till $750,000, en summa som hans far uttryckligen sa att han inte hade någon avsikt att betala. Jake tillbringade över 2 år på sjukhuset, där han fick behandling och genomgick kontinuerliga utvärderingar av sitt mentala tillstånd. Det var en ovanligt lång period för psykiatrisk stabilisering inför en rättegång. I maj 2015 ansåg man att han var redo för rättegång. Under rättegången erkände Jake att han dödat sin mamma och syster. Han erkände sig skyldig till morden och han bad om ursäkt. Jake dömdes till 2 på varandra följande 45-åriga fängelsestraff. Under månader genomgick Jake omfattande psykiatriska utvärderingar. Experter som undersökte honom brottades med flera svåra frågor. Var Jake psykotisk vid tidpunkten för mordet? Hade han förmågan att förstå konsekvenserna av sina handlingar? Var han kapabel att skilja rätt från fel? De psykiatriska experterna fann tecken på flera oroande tillstånd. En depression som hade lämnats obehandlad. Dissociativa tendenser som kunde förklara hans känslomässiga avstängdhet. Och möjlighet till tecken på början till en mer allvarlig psykisk störning. Dock fann de också att Jake var tillräckligt mentalt kompetent för att kunna ställa sig inför rätta. Han förstod innebörden av sina handlingar och kunde assistera i sitt eget försvar. Åklagarsidan beslutade att åtala Jake som vuxen, trots att han var minderårig när brotten begicks. Detta beslut skulle komma att bli en central fråga i den juridiska processen. Rättegången som började år 2015 efter flera förseningar drog stor uppmärksamhet från både lokala och nationella medier. Åklagarna målade upp bilden av en kallblodig mördare som noggrant hade planerat sina handlingar. De pekade på lugnet han uppvisade under samtalet till larmcentralen och den metodiska naturen av morden. Försvaret å andra sidan fokuserade på Jakes unga ålder och mentala tillstånd. De argumenterade för att han var ett förvirrat barn som agerat under inflytande av obehandlade psykiatriska problem och möjlig mediepåverkan. Efter flera veckors rättegång och efter att ha lyssnat till vittnesbörd från familjemedlemmar, psykiatriker och poliser nådde rätten sitt beslut. Jake Evans erkände sig skyldig till mord och dömdes till 45 års fängelse för vardera mord. Han behöver avtjäna minst 22 år innan han har möjlighet till villkorlig frigivning. Fallet Jake Evans väckte många svåra frågor i det amerikanska samhället. Hur kunde en till synes normal tonåring från en stabil familj begå så fruktansvärda handlingar? Vilken roll spelade tillgången till vapen? Hur påverkar våldsam media unga sinnen? Jakes far som förlorade sin fru och dotter och vars son nu sitter i fängelse har hållit en låg profil sedan tragedin. I ett sällsynt uttalande beskrev han sin kamp med att försöka förstå och förlåta, samtidigt som han sörjer sina förluster. Ja, våldsamma filmer och spel har anklagats för att inspirera verkliga brott, från skolskjutningar i USA till brutala överfall i Europa. Men är det verkligen så enkelt? Kan en skräckfilm eller ett våldsspel omvandla en vanlig ungdom till en mördare? En av de största studierna, publicerad i The Journal of Economic Behaviors and Organization 2019, fann inget samband mellan ökningen av våldsamma spel och en ökning av verkligt våld. Tvärtom noterades en liten minskning av våldsbrott i samband med spelsläpp. Andra studier visar att spel och filmer kan öka kortvarig aggressivitet, men att detta inte leder till långsiktiga våldsamma beteenden. Och det är skillnad på att känna sig upphetsad efter en spännande spelrunda och att faktiskt begå ett brott. Flera psykologer menar att våldsamma spel eller filmer bara blir en riskfaktor för redan utsatta individer. En person som växer upp i en våldsam miljö, har psykiska problem eller saknar empati kan påverkas mer av våldsamma medier. Det är alltså inte spelet eller filmen som skapar en mördare, men det kan ge inspiration eller bekräftelse för någon som redan har mörka tankar. En annan oro är att vi blir avtrubbade av att se för mycket våld. Studier har visat att hjärnan kan vänja sig vid våldsamma bilder, vilket innebär att vi reagerar mindre på verkligt våld över tid. Och det är något som kan minska empatin, har man sett. Psykologen Craig Anderson, en av världens ledande forskare inom området, menar att upprepad exponering för våld kan göra vissa personer mer mottagliga för att lösa konflikter med aggression. Men återigen, detta gäller främst personer med andra riskfaktorer. I nästan alla fall där skräckfilmen eller spel har nämnts som en möjlig orsak har gärningspersonerna haft andra problem. Psykisk sjukdom, trauma, social isolering eller en destruktiv hemmiljö. Våldsamma medier kan fungera som en inspirationskälla, men det är sällan själva orsaken till ett brott. Ja, det här var lite fakta och lite om forskningen kring ämnet. Och det var allt för dagens avsnitt. Klippare är Oliver Bergman. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på jaktenpamordaren@springcorn.se. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt.
Podplay, en del av Power Media.